James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. 13-åringen Daniel står och väntar på bussen. Han ska åka till ett köpcentrum och handla julklappar till sina föräldrar. Men Daniel, han kommer aldrig komma till det där köpcentrumet. Och det ska dröja flera år innan utredarna till slut kan avslöja sanningen om Daniels försvinnande. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens avsnitt. Den 13-åriga pojken Daniel bodde tillsammans med sin familj i Palm Woods, Australien. Familjen bestod av mamma och pappa Denise och Bruce, Bradley, Daniels tvillingbror och brorsan Dean. Det är den 7 december 2003. Daniel är ensam hemma tillsammans med sina bröder. Daniel ska åka till det närliggande köpcentrumet för att klippa sig och han ska också köpa julklappar till sina föräldrar. Han frågar sina bröder om de vill åka med, men bröderna vill inte, så Daniel får åka själv. Daniel lämnar hemmet vid lunchtid och börjar gå mot busshållsplatsen som ligger i närheten. Daniel var van vid den här rutten. Han hade åkt till köpcentrumet flera gånger förut. Han var mogen för sin ålder. Han fullkomligt älskade djur och hade siktet inställt på att bli veterinär i framtiden. Daniel står nu vid busshållsplatsen och väntar på att den där bussen ska dyka upp. Han väntar på buss 135 och resan till köpcentrumet skulle ta ungefär 20 minuter. Daniel väntar och väntar, men den där bussen dyker aldrig upp. Bussen hade gått sönder, bara några hundra meter ifrån Daniels busshållsplats. Passagerare hade varit tvungna att lämna bussen och vänta på en reservbuss. Men reservbussen hade bara fått order att hämta upp passagerarna som blivit tvungna att stiga av den andra bussen, den som gått sönder. Den skulle således inte stanna vid andra busshållsplatser utan köra passagerarna raka vägen till shoppingcentret. Tanken var att en mindre shuttlebuss senare skulle hämta upp människorna som stod och väntade vid andra busstopp, så som Daniel gjorde. Busschauffören i reservbussen plockar upp passagerarna som tvingas kliva av den andra bussen. Han passerar busstoppet där Daniel står. Han ser Daniel och tänker att den där pojken nog väntat under en längre tid. Busschauffören tar kontakt med den andra reservbussen som ska åka efter honom. Den är bara några minuter bakom. Han säger att busschauffören inte får glömma att stanna för den lilla pojken som står och väntar. När den första reservbussen passerar Daniel är klockan 14.15. Klockan 14.18, det vill säga 3 minuter senare, kommer den andra reservbussen för att plocka upp Daniel. Men då är inte Daniel där. Flera passagerare och busschauffören som passerat Daniel klockan 14.15 hade sett att Daniel inte stått ensam vid busstoppet. En man hade stått bredvid honom. Han verkade precis som Daniel ha väntat på bussen. Mannen hade enligt vittnesmål sett bra ut och han hade en tatuering på sin axel. Klockan 14.15 hade båda stått där och väntat. Men klockan 14.18 var ingen av dem där. Runt klockan 16:30 kommer Daniels föräldrar hem. Sonen Dean har gått över till en kompis och sonen Bradley är hemma själv. Men vad är då Daniel? Bradley säger att Daniel åkte till köpcentrumet, Sunshine Plaza, men att han inte kommit hem ännu. Föräldrarna reagerar på att Daniel inte kommit hem än. Det hade gått ungefär 3,5 timmar sedan han lämnade hemmet. Man kontaktar nu bussbolaget och frågar om de sett Daniel. De får information om att det var ett strul just vid den rutten som Daniel skulle ta. En buss hade gått sönder, så flera passagerare hade blivit lidande. Kanske hade en buss bara glömt att plocka upp Daniel. Kanske stod han vid ett busstopp längs med rutten och väntade på att bli upplockad. Denise och Bruce hoppar in i en bil och bestämmer sig för att leta efter Daniel. De åker till busstopp efter busstopp. Men Daniel är inte där. Klockan är nu runt 19.00 och ingen har hört något från Daniel. Denise och Bruce åker till den närliggande polisstationen och berättar att Daniel är försvunnen. Men polisen säger att de får vänta lite till. Om Daniel inte dykt upp dagen därpå så skulle de återkomma. Kanske hade Daniel bara gått till några vänner och glömt att informera sina föräldrar. Denise och Bruce ringer till grannar, vänner och familj. Men ingen vet var Daniel är. Dagen därpå, 7.30 på morgonen, åker föräldrarna återigen till stationen och anmäler Daniel som försvunnen. Och klockan 9.00 är Daniel officiellt anmäld som en saknad person. Bruce och Denise vill att Daniels ansikte visas för allmänheten. De vill att folk ska känna till att deras son är saknad och därför kontaktar de media. Alla som sett Daniel ombes att ta kontakt med polisen. En enorm utredning drar igång. En av Queenslands största utredningar. Helikoptrar söker efter Daniel. Människor hjälper till att leta. Hundar och så vidare. Polisen får in många samtal om att människor sett Daniel stå och vänta vid busshållsplatsen. Med hjälp av vittnesmål kunde man konstatera att Daniel troligtvis väntat på bussen i ungefär 45 minuter. Förbipasserande hade också sett den där mannen med en tatuering på axeln. Han hade stått bredvid Daniel. Vittnen berättar också om en blå sedan som åkt runt i området. Några berättar att den stått parkerad en bit bort. Lokala medier skriver febrilt om Daniels försvinnande. Och nu vet alla i området vad som hänt. Och med tiden blir Daniels försvinnande en nationell nyhet. En hel värld engagerar sig. Polisen går ut i media och ber den där mannen som stått bredvid Daniel vid busshållsplatsen att höra av sig. I och med att Daniels försvinnande är en så pass stor nyhet så anser man att ingen kan missa vad som hänt. Och det skulle innebära att den där mannen med största sannolikhet skulle nås av polisens uppmaning att ta kontakt med polisen. Men mannen kontaktar aldrig polisen. Han träder aldrig fram. Och det får honom att bli än mer misstänkt. I närheten av busshållsplatsen bor 39 sexförbrytare. Man kallar in dessa på förhör och intervjuar dem. Men samtliga personer har ett alibi. Och de är inte vidare intressanta för utredningen. Ja, det här fallet blir som tidigare nämnt en av Queenslands största utredningar. Och 2008, alltså flera år efter att Daniel försvinner, så har man fortfarande inte fått tag på någon gärningsman eller fått något svar om vad som hänt med Daniel. Och nu går man ut med att den som kan ge information som kan leda polisen till Daniel eller gärningsmannen erhåller 1 miljon australienska dollar. Och i dagens värde är det ungefär 6,5 miljon svenska kronor, så det är väldigt, väldigt mycket pengar. 25% av de här pengarna kommer från australienska regeringen och resterande kommer från privata donationer. Men det är ingen som har information som kan leda polisen framåt. Denise och Bruce, de gör allt för att hitta Daniel. De tittar upp flera tips som polisen får och de tittar upp de här tipsen privat och åker ut och pratar med människor och så vidare. De gör verkligen allt i sin makt för att få tag på deras son eller åtminstone få en förklaring till hans försvinnande. Och vill du se bilder från det här fallet så kan du gå in på min Instagram där jag heter Saga Springkorn och trycka på storybubblan Jakten på mördaren. Vi går vidare.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Det är den 31 maj 2009. Det har gått 6 år sedan Daniel försvann. Det är som att utredningen har nått sitt slut. Det finns inte så mycket mer man kan göra. Men den 31 maj går media ut med väldigt intressant information. Man rapporterar om en potentiell gärningsman. En man som kanske har något med Daniels försvinnande att göra. Mannen var en känd pedofil i området och hette Douglas. Han hade en historia av att lura in pojkar i sin bil. Och han hade en blå sedan och tatueringar på armen. Han bodde cirka en timme från busshållplatsen som Daniel väntat vid. Utredarna tar den här informationen på allvar och vidtar flera åtgärder. Men det finns inget som länkar samman Daniel och Douglas. Utredarna intervjuar över 10 000 människor i området. De utreder också över 20 000 tips och ledtrådar. Men det är fortfarande inget som leder dem närmare sanningen. Året är nu 2010 och utredarna bestämmer sig för att förhöra 35 högriskpersoner. Människor som statistiskt sett var mest troliga att röva bort Daniel. Och en av dem erkänner nu att han dumpat Daniels kropp i en närliggande flod. Han hade fått hjälp av en bekant. Utredarna skickar dit dykare och påbörjar en intensiv sökinsats. Men det ska snart visa sig att den som erkänt endast gjort det för nöjes skull. Personen hade ljugit. Denise och Bruce, Daniels föräldrar, får ta del av förhören. Och det är en person som Denise reagerar lite extra på. Hon ryser när hon ser honom. Hans namn är Brett Peter Cohen. Han såg bra ut. Han hade bockskägg och en tatuering på axeln. Han matchade beskrivningen av den där mannen som stått bredvid Daniel vid busshållplatsen. Brett hade alltid varit familjens svarta får. Han var en ensam varg och hade en lång historia av sexuella övergrepp mot barn. Han brukade gå fram och prata med barn vid offentliga simbassänger. På så vis kunde han snabbt springa därifrån om någon kom på honom. Han dömdes för sexuella övergrepp av barn första gången 1987. Han fick fängelse men släppte snart ut och år 1993 utnyttjar han på nytt ett barn. En 6-årig pojke. Den 6-åriga pojken hade kidnappats från en campingplats. Brett utförde sina sexuella handlingar på pojken och lämnade honom sedan för att dö. Men den här pojken hade kämpat och lyckats ta sig till en bensinstation. Och när människor såg honom var han så illa däran att de trodde att han blivit påkörd av en bil. Brett hade för den här tidpunkten bott vid campingplatsen. Han var djupt engagerad i sökandet efter gärningsmannen. Men när polisen senare förhör Brett och vill ta DNA-prov så erkänner han. Han fick 7 års fängelse, men avtjänade ungefär 3,5 år innan han blev utsläppt. Och det är efter att Brett släpps ut ur fängelset som han flyttar till Sunshine Coast, i närheten av Daniels hem. Det är en enorm lista av övergrepp som Brett utfört. Och jag tänker att ni lyssnare faktiskt inte behöver få information mer detaljerat. Men jag kan säga att det han utfört gentemot barn är det mörkaste av det mörkaste. Brett hade flyttat till Sunshine Coast för att bo hos sina släktingar. Släktingar som var djupt troende. Brett säger nu att han också är djupt troende och börjar gå i kyrkan. Han är en högljudd medlem i det kristna samfundet och snart träffar han en kvinna. Med tiden gifter de sig och skaffar barn. Men 5 år senare så skiljer de sig och frun får vårdnaden över barnen. Men när Daniel försvann så hade Brett och hans fru fortfarande bott tillsammans. Brett som nu sitter i förhör hos polisen nekar till att han skulle vara delaktig i Daniels försvinnande. När utredarna frågar Brett om han har något med Daniels försvinnande att göra så säger han att han bara är intresserad av barn mellan 8-10 år. Daniel var 13 år och på så vis för gammal för honom. Brett hade blivit intervjuad av polisen tidigare. Den första gången var 21 december 2003, bara några dagar efter Daniels försvinnande. Han hade då gett ett gediget och trovärdigt alibi. Han sa att han hade arbetat i trädgården. Runt klockan 13.30 hade han åkt iväg för att hämta kompost hos en bekant. 14.30 hade han kommit hem igen. Brett hade ställt upp frivilligt på att ge ett DNA-test. Utredarna hade också fått undersöka hans bil, men man hittade inte något som länkade samman Brett med Daniels försvinnande. Utredarna bestämde sig för att kolla upp Bretts alibi, en gång för alla. Man pratar med den personen som Brett hämtat kompost hos, och denna säger att Brett endast varit där i 5 minuter. Det innebär alltså att Bretts historia inte längre går ihop. Rutten till vännen tog endast några få minuter. Så ungefär 45 minuter är nu oklara. Vad gjorde egentligen Brett under den tiden? Ja, vi stannar upp där lite för att nu blir det väldigt mycket information här. Brett hade alltså förhörts flera gånger tidigare. Och när han förhörs år 2005 så är det en polis som frågar honom att om du hade gjort något mot Daniel, skulle du då berätta det? Då säger Brett troligtvis inte. 2006 förhörs han ytterligare en gång. Och här frågar man om Bretts historia. Varför går den inte ihop tidsmässigt? Jo, Brett säger att han köpte droger hos en kvinna vid namn Sandra. Så att det ska han alltså ha gjort utöver att ha hämtat kompost. Men han hade inte tidigare velat berätta det här för polisen då han inte ville sätta dit Sandra som sålde droger. Men polisen är i det här fallet inte ute efter att sätta dit någon för droghandel utan nu handlar det om att hitta den som rövat bort Daniel. Man frågar Sandra om Brett varit förbi den aktuella dagen och hon säger att hon inte minns. Och det här är ju nu år 2006 och det har ju gått ett tag sedan Daniel försvann. Men år 2010 så pratar man med Sandra igen och Sandra börjar då berätta att hon har en tradition sedan flera år tillbaka att hon brukar gå på kasinon på söndagar. Och det var ju just en söndag som Daniel försvann. Och via Sandras lojalitetskort på kasinot så kan man se att hon varit på kasinot vid tidpunkten för Daniels försvinnande. Det innebär i sin tur att hon inte sålt droger eller tagit emot kunder för den här tiden. Och det innebär också att Bretts historia är fylld utav lögner och det blir mycket tydligt nu för polisen. Vi går vidare.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses!
Biltema. Året är nu 2011. Polisen är brett på spåren, men man har inte tillräckligt. Man har egentligen bara indicier och teorier. Efter förhöret i Queensland sätter sig Brett på ett flyg som ska ta honom hemåt. Han hade nämligen flyttat till Perth. Brett slår sig ner på sin plats i flygplanet och han hamnar då bredvid en man vid namn Joe. Joe är brottsling. Han sysslar med gängkriminalitet och det visar sig att Joe och Brett kommer väldigt bra överens. Väl tillbaka på hemmaplan har riktigt spridit sig om Brett. Han får sparken från sitt arbete och är nu desperat. Han behöver pengar. Och det är ju perfekt att han nyligen träffat Joe på flygplanet. Joe introducerar Brett till ett kriminellt gäng i Perth. Till en början får Brett småarbeten. Det kriminella gänget bygger på lojalitet och tillit. Alla ska veta allt om alla. Hela grundidén bygger på respekt och att de ska vara en familj. Och det tar Brett till sig. Brett utför nu vapenutbyte. Han säljer droger, stjäl bilar, med mera. Brett tjänar stora pengar. Hans livsstil förändras totalt. Han köper en fin bil och lever ett ekonomiskt överflödigt liv. Han har nu förtjänat respekt och gängmedlemmarna och bossarna i gänget litar på honom. Men det finns en liten detalj. Något som inte Brett förstår. Egentligen är gänget allt annat än ett kriminellt gäng. De alla är i själva verket poliser. Det här var en massiv undercover-operation. Operationen hette Vista. Syftet med det här var att kunna sätta dit Brett för Daniels försvinnande. Det här är en kontroversiell metod som kommer från Kanada och som utvecklades under 1990-talet. Grundtanken är att man övertygar en kriminella om att den är en del av en stor grupp. Allt ska baseras på förtroende och ärlighet. Det här är en resurskrävande metod och en kostsam sådan. 35 poliser spelar olika karaktärer i gänget. Och den här metoden är olaglig i USA. Kanske kan det säga lite om hur kontroversiell den är. Den 4 augusti 2011 blir Brett upphämtad av Paul, en av gängmedlemmarna. Han utger sig för att vara en korrupt polis. Han arbetade givetvis för gänget, men i och med att han också arbetade med polisen så kan han påverka utredningar och avleda polisens spår gentemot gänget. Denna korrupta polis berättar nu att han har fått information om att utredare i Queensland har massa information om Brett kopplat till Daniels försvinnande. Det här kan vara något som slår tillbaka mot gänget, så det är viktigt att Brett berättar allt för att de ska kunna hjälpa honom att röja undan viktiga bevis. Brett säger att han har bytt namn och att han dessutom har ett alibi. Men egentligen vet Brett vid det här laget att han ligger illa till. Han vet att hans alibi inte håller längre. Gängmedlemmarna säger till Brett att det här absolut inte får slå tillbaka mot gänget. Han ska passa sig. Det blir ett hotfullt samtal och syftet med samtalet är att Brett ska få lite panik. Han ska få panik över vad han gjort. Han ska bli rädd. Rädd för att det han eventuellt gjort kan drabba gänget och hans nya livsstil. Han förstår att om polisen sätter dit honom kan hela gänget avslöjas. Inget framkommer i det här samtalet som gör att man kan gripa Brett. Men det kommer fler chanser. Det har blivit dags för den stora dagen. Brett ska på ett viktigt uppdrag. Han ska plocka upp droger för ett mångmiljonsvärde. Han sitter i bilen tillsammans med en annan gängmedlem. Men i bilen får den här andra gängmedlemmen ett samtal. Det är The Big Boss Arnold som ringer. Gängets överhuvud. Han säger att han måste prata med Brett och det är nu. Bilen vänder och kör nu mot ett hotell. Uppdraget är inställt och Arnold begärt att få prata med Brett. De stannar utanför ett lyxhotell och Brett beger sig till hotellets lyxsvit. Där sitter Arnold, mannen med all makt. Arnold inleder samtalet försiktigt. Men med tiden börjar Arnold fråga om Daniels försvinnande. Men Brett vet ju såklart inte att Arnold i själva verket är en polis. Det här samtalet spelades in och jag tänker att vi ska lyssna lite. Lyssna på hur det lät. Det är väldigt dålig ljudkvalitet, men jag rekommenderar att man lyssnar i en tyst miljö då det är lite lättare att höra vad som sägs.
And that brings me in a real dilemma and a crossroads, because I want to move forward with what we're doing, but until I can sort this out, I can't, because you're too hot. Did you know him at all? Mm-hmm. Okay. So you seen him on the side of the road?
Yes.
What, did you do to you or something? Or?
I went up and around and parked in the church car park. My car was never on the road, so I don't know how they ever got.
Because there's I've heard something about a white four-wheel drive that they say.
Yeah, well, it was not sitting on the highway at all.
So you parked behind the...
Behind.
Near the church or wherever it was?
Yeah.
Okay.
And I've walked down and sat there and then...
Did you talk to him for long or...?
I didn't... Talk to him at all when I got there. Maybe just look ago, I was waiting for the bus.
Okay, yeah, fair enough. Yeah.
The bus drove past, and that's when I said, "I'm going down to the shopping centre. Do you want a lift?"
Yep.
And he's gone. Yep.
Have you talked to him along the way, or no problem?
No.
All right. Like I said, I'm not judging you at all. Yeah. All right. So bear that in mind. All right.
Yeah.
Ja, det är en väldigt dålig ljudupptagning, men det är ett väldigt intressant samtal. Arnold säger att jag dömer inte, jag vill bara lösa det här så att det inte kommer tillbaka på oss. Och det här köper ju Brett helt och hållet och han börjar berätta vad han gjort. Arnold säger att han struntar i att Brett har gjort det här, men att de tillsammans måste röja undan bevis. Så att man får här ett erkännande, men man ska inte glömma att den här metoden är väldigt kritiserad och inte laglig i alla länder. Vi ska gå vidare och lyssna till Bretts berättelse om den där dagen för flera år sedan. Brett säger att han hämtade kompost hos en kompis. Och på vägen därifrån så ser han Daniel som står och väntar på bussen. Han parkerar bilen en bit därifrån, in till en kyrka, och sen går han till busshållsplatsen. Han ser hur reservbussen åker förbi utan att stanna. Och han inser att han måste få med sig Daniel innan nästa buss kommer. Brett säger hej till Daniel och berättar att han ska till köpcentrumet och säger att Daniel kan åka med. Daniel tvekar inte och följer med Brett till bilen. Han sätter sig i passagerarsätet och bilen börjar åka. Ungefär en halvtimme senare stannar Brett bilen utanför ett övergivet hus i ett skogsområde. Han säger till Daniel att Daniel kan följa med in och ta ett glas vatten. Daniel förstår inte riktigt vad som händer, men han följer med in i det övergivna huset. Men nu börjar Daniel få panik. Han vill hem. Och det är inte bara Daniel som drabbas av panik, utan det gör även Brett. Brett säger att han inte fick chans att göra något sexuellt mot Daniel då han så snabbt drabbas av just panik. Brett lägger nu sin arm runt Daniels hals och stryper honom tills han dör. Därefter lägger Brett Daniels kropp i bakluckan på sin bil. Han kör en bit tills han kommer till ett buskigt skogsområde. Väl där drar han Daniels kropp nedför en vall. Han klär av Daniel och lägger hans kropp i ett grunt vattendrag och täcker över kroppen med lera och löv. Kläderna kastar han i en bäck när han går tillbaka mot bilen. Några dagar senare åker han tillbaka till platsen. Han har nu med sig en spade och ser till att begrava kroppen mer gediget. Brett beskriver hur kroppen nästan helt förmultnat när han kommer tillbaka. Han kunde nästan bara se skelettdelar. Med spaden som han har i handen delar han upp skelettdelarna och begraver dem i jorden. Det här är Bretts historia och det är viktigt att ta med sig. Brett har nu erkänt att han är skyldig, men man har fortfarande inte tillräckligt för att gripa honom. Man vill nu att Brett ska leda dem till platsen där Daniel begravts. Utredarna behöver fysiska bevis för att kunna åtala honom. Arnold och Brett åker tillsammans till Queensland. Brett ska visa vart han begravt kroppen. De måste röja undan bevis och sen kommer allt att lösa sig. Väl i Queensland åker de till platsen där Daniel begravts. Och nu vet poliserna att de snart kommer att ha det de behöver. Fysiska bevis. En stund senare grips Brett av ett flertal poliser. Han anklagas för mordet på Daniel.
Tonight, positive identification.
The DNA testing has confirmed that those human remains are those of Daniel Morcombe.
Nearly 8 years after he vanished, confirmation that Daniel Morcombe is dead.
This is a parent's worst nightmare, and as you can imagine, it's a very difficult time for the family.
Daniel's family say while it's the shock they expected, it's still very difficult to comprehend.
Det tar 4 dagar för polisen att hitta Daniels kvarlevor. Man hade undersökt på platsen som Brett pekat ut och senare hade man hittat 18 benfragment. DNA skickas in på analys och det visar sig snart att det är Daniel som hittats. På platsen hittar man också Daniels högra sko. I bäcken en bit därifrån hittar man fragment från Daniels underkläder och hans bälte. Men trots alla fysiska bevis plus erkännandet som spelats in säger Brett att han är oskyldig. Han har inget att göra med Daniels försvinnande. Men nu har man tillräckligt. Det blir en rättegång och den inleds den 13 mars 2014, 11 år efter Daniels död. Försvaret hävdar att Bretts erkännande inte borde få användas som bevis på grund av den kontroversiella metoden. Men Brett hade ju inte bara erkänt. Han hade också lett poliserna till platsen där han begravt Daniel. Och således är det ställt utom rimligt tvivel. Brett döms till livstidsfängelse med möjlig villkorlig frigivning efter 20 år. Ja, det här är ett fruktansvärt fall och det tar otroligt många år innan föräldrarna får det där slutgiltiga svaret. Utredarna arbetar verkligen in i det sista för att få fast Brett och det är med enorma resurser. Och till slut så lyckas man. Daniel begravs 2012, 9 år efter sitt försvinnande. Hans gamla skolkamrater är på plats, grannar, lärare, folk som följt Daniels fall. Det blir en stor begravning och många är där för att hedra minnet av Daniel. Det var allt för dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på min Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jaktenpamordaren@springkorn.se. I nästa vecka berättar jag om en kompistrio. Till synes är de alla bästa vänner men frågan är om den där vänskapen verkligen är så där stark som alla tror. När en av dem försvinner så är det många frågor som behöver besvaras. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay.
Podplay, en del av Power Media.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser, då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.